Trädgårdssnack.
Ja, då är vi tillbaka återigen i trädgårdslandet. Säsongen har knappt börjat. Andra avsnittet, säsong 5. Alltså, heter det 5 år med trädgårdssnack.
Kan du tänka?
Just
och vi bara njuter.
Ja, det är jättespännande. Jag har lärt mig en himskans massa. Du har fått massa ny vokabulär, Annika.
Ja.
Jag hjärntvättar dig med lite. Ska se om vi kan hitta. Ja, eller hur? Hörrni, det här är ett avsnitt som kommer att fokusera lite granna om förkultivering. Det kommer att handla lite om fröer. Det kommer att handla lite om så här gör vi för att förbereda för det som komma skall.
Så gör vi. Ja.
Det är lite göteborgare i det ändå.
Nej, men jag har, alltså, du har lärt mig en del saker. Käckt. Och sen så det här med att vissa skämt är det bara du som fattar. Ja. Och då försöker jag vara lite snäll med dig genom att titta på sån här lite, sånt som bara du fattar som ingen annan tycker är roligt.
Knasttorr
och du
humor,
tycker
så.
Att det är roligt nästan varje gång. Jag ser ju det på dig när jag tittar på dig.
Sitt här och fnissar för mig själv. Ja, men förra avsnittet så lärde vi oss lite grann om jordförbättring. Vi var och grävde och krukade om och det var lite gödning. Och då har vi kanske skapat förutsättningar för det som komma skall ut och så.
Och så jord. Alltså det är en annan, helt annan typ av jord. Alltså den som är lite intresserad av och vill lyssna på mer som handlar om det här. Så gjorde vi ett avsnitt säsong 2. Avsnitt 2 var det också. Som handlar också om sorter. Så att det är ju inte så att jag hela tiden... Alltså jag försöker undvika att upprepa mig. Men
man kan hitta lite nya vinklar. Ja, precis.
Så att gamla avsnitt kan man hitta.
Det är lite grann, vi tänker oss lite här som att det är våran lilla trädgårdsuppslagsbok som faktiskt, alltså det är det som är tanken.
Sågobok.
Ja, men en liten uppslagsbok som man kan använda sig av under trädgårdsåret.
Och då så kring det här med förkultivering och sånt då. Alltså det... Ibland när jag tittar eller lyssnar på vissa så låter det så våldsamt svårt. Och om någon tycker att det låter våldsamt svårt eller ens svårt när jag säger saker så hoppa gärna på mig. Det får du också göra. Alltså hur besvärligt kan det bli? För det är inte så svårt.
Jag har ju upptäckt det genom, alltså jag fick ju en liten julklapp av dig och Nelson Garden, en liten sån hydroponisk odling som har, så att det har gjort små...
Du har gjort framsteg i den hydroponiska världen.
Ja, men det, alltså, och det är just det här med de här små puckarna och nu förkultiverar en sån här liten som man fyller lite kokos, vad är det nu, är det kokosplast eller någonting, de här små puckarna som man...
Ja, alltså det är en, som ett substrat som man har där.
Alltså det går ju alldeles utmärkt. Alltså om man börjar där.
Ja.
Så till har man ju exempel. Förkultiverat lite grann.
Och det kan du hålla på med hela vintern.
Ja.
Det vi ska pyssla med idag är mer det som är liksom för kommande år nu då. Och då kan man göra olika saker kring det här när man ska förkultivera. Det finns några bra saker att ha när man ska göra det. Och då är det ju olika typer av, alltså, tråg att ha så i. Men för de allra flesta så är det ju inte så mycket man ska ha. Man köper kanske mindre, alltså minsta fröportionen i påsen och så. Men någonting som är väldigt bra att ha, det är någon slags klappredskap. Kan du tänka dig som en liten platta som skulle kunna gå ner i en sån här kruka som är 10x10 cm bredd? Alltså snickra till en sån eller skruva till en sån. Den ska vara platt. Det är väldigt bra att ha, för då kan du, om du har såjord, så har du tagit i den någon gång, så när man liksom strösslar ut den så faller den ju sönder.
Ja, absolut.
Väldigt bra. Men ändå vill man inte ha några gropar i den. För om du har gropar i din jord där du ska så någonting, så trillar ju gärna fröna ner där och då blir det lite ojämnt. Alltså det är bättre att fördela saker över hela krukan. Så då plattar vi till den här utströdda såjorden så vi får en slät yta.
Jag vet en bra pryl för alla er som har en kaffemaskin där hemma. Så har man, de som har en sån liten manuell, så har man en sån liten som man stampar till kaffet när man har malt det på en espressobar till exempel. Nu råkar jag ju ha en sån eller ett par stycken kanske hemma. Så det var faktiskt ett bra tips, så ska jag använda den för att trycka
då
till lite.
Då kommer du inte ut i hörnorna, men du kan ju försöka.
Ja, men ta en lilla runda kruka då kanske.
Ja. Till exempel. Man kan lösa allting exakt. Då på enkelt vis. Så nu har vi en sån liten grej. Mm. Och sen så innan jag ska så någonting så tänker jag ju till, vad är det nu jag gör? För såjord använder jag ju om jag till exempel ska bara få igång en planta. Nu ska jag bara ha upp de här första bladen som kommer och så lite till. Sen kanske jag ska, till exempel med tomater. Nu har jag sått dem i såjord, några stycken. Nu ska jag dela dem här om ett antal veckor. Alltså ta upp den här lilla plantan och sätta den i en annan kruka med en helt annan jord som är mer näringsrik. Men ska du bara ha igång dina små sådder, då är det ju bra med såjord. Och ska du fortsätta att förkultivera dem på annat sätt så är det det man använder. Däremot, nu ska du så persilja eller bönor eller någonting sånt som du tänker att det ska stå kvar i den här jorden. För då bredsår man till exempel persilja. Och när jag säger bredsår, då är det inte så att man lägger ut ett frö ett i en kruka, utan då liksom strösslar man lite försiktigt ur påsen.
Vad det jag skulle fråga dig, för det är en sån klassiker liksom, att man står där med den lilla fröpåsen och så står det liksom hur långt det ska vara. Det står ju en liten instruktion på baksidan av påsen. Mm. Och så är det väldigt lätt liksom att tänka att ja, men de här är ju så skitsmå, liksom ska duttla ut de här. Men då är det, alltså, kan du ge exempel på fler grejer som är så här typiskt att man bredsår?
Ja, alltså man kan göra det med väldigt mycket om du ska ha det först i en sålåda. Det kan du göra med små asterplantor eller alltså vad du vill.
Sallad?
Ja, det skulle du kunna göra. Då har du ett tråg av något slag. Det är kanske någon gammal plastbox du har över. Och sen så har du ett sågjord i den. Och så strösslar du nu ut det här fröet. Och då koncentrerar du dig så att du ser att det faller lite frö över hela ytan. Och hellre att du gör det här för sakta. Mm. Först på ett håll och sen på andra hållet. Mm. Och sen så har du frö kvar i påsen. Då börjar du om på diagonalen istället. Så att du får ut det på så
jämnt
stor yta. Ja. Ja. Men kommer det ju bli tätt med dina salladsplantor i den här sålådan. Så att när de har kommit upp med några sån här små blad, nu har du trängsel i den lådan. Då behöver du alltså prickla ut dem antingen i den krukan där du ska ha dem. Mm. Då är det så att när du tar med handen, då tar du liksom näven under dina salladsplantor nu och lyfter upp dem. Då håller du lite i bladen. Och
så bara lyfter du. Sköra liksom där i början.
Så kan du skaka lite försiktigt. För använder du såjord, då är den ju så finfördelad och så porös. Ja. Så att det liksom bara rasslar av. Och sen så kvickar du dig nu att få ner dem i din nya jord. Nu har du redan förberett självklart några...
Så man kan ju vara lite, vad du försöker säga egentligen, att man behöver inte vara så finmekanisk i början och strössla, liksom, utan man sår på bredd rejält och sen...
Ja, och sen flyttar du plantorna till ett nytt odlingssubstrat.
Men då är nästa fråga där, för du har ju din lilla plastbox eller vad du har där du har strösslat ut säg, dina salladsblad där. Ja. Hur mycket, alltså normalt ska man täcka med såjord, alltså när man täcker över de här?
Vanligtvis väldigt lite. En annan sak som jag kan backa bandet lite. Nu har du plattat till din såjord, säger vi. Då vattnar du den försiktigt med en sån här stril så att du har en fuktig... Alltså det är bättre att vattna innan du strösslar på dina frö, för annars far de åt alla hållkanter. Ja. Har du en ojämnhet så ligger alla fröna där. Ja. Så nu har du vattnat igenom det och så strösslar du ut dina. Och då är det så att väldigt många av de här grönsaksfröna så... Om du har ett pyttelitet frö... Då behöver du pyttelite täckning. Det är ju i princip för att när du vill att fröna ska liksom få markkontakt. Så om du nu strösslar på jättelite såjord. Så kan du ta den här lilla saken du skulle ha en rund från din espressomaskin. Den här plattan. Och så bara trycker du väldigt, väldigt, väldigt försiktigt. Sen kan du täcka den då. Den här tråget med vanlig plastfolie. Och så håller det ju fukten.
Som ett litet mikroväxthus.
Ja. Nu får du hålla ögonen på ditt mikroväxthus. För när plantorna har grott så att du börjar säga att åh, där är någonting grönt här i den lådan, då ska plasten väck, annars blir det för plastigt och för liksom blött där under. Så att bort med den när fröna har grott, för sen har de ju kört ner sin lilla rot i jorden och då har de ju möjlighet att ta upp vatten på lite större djup efterhand. Där kommer tålamodet nu in. Så att det är inte svårt. Alltså, det kan inte vara svårt att göra detta.
Vad brukar du förkultivera? Alltså, vad kan man förkultivera?
Man kan säga att jag förkultiverar lite utifrån hur jag tänker att jag ska använda plantorna sen. Så att vissa då, till exempel persilja, det förkultiverar jag bara för att det tar så lång tid innan den kommer upp, och då vill man ha en tuss persilja. Så då tar jag sår det i en bra jord istället. På den täcker det lite och så får det stå i sån här 10 cm gånger 10 cm skrukor tills det kommer upp efter en hel evighet, hade du tyckt. Då hade du inte haft så mycket tålamod. Och så får det stå där. Bönor förodlar jag också. Och då är den gången jag faktiskt tar ett frö, för de är ju så stora, ner med det i krukan, trycker ner det lite med fingern så att det kommer ner någon centimeter.
Pudra på lite såjord uppe på det lilla?
Nej, jag bara liksom trycker ihop lite, tjoff, ner med fröet, tjoff. Det ska, alltså, jag har ju tidigare jobbat på en plantskola där vi gjorde mycket sånt här. Så att jag har väl kommit in i det här att man kan inte stå och såsa för länge med någonting, utan det ska vara rationellt och det sitter i. Så att jag håller inte på att strössla så mycket och sånt, utan tjuff, så det blir en böna i alla fall. Och då fördelen med att förodla bönor tycker jag då är att om man jämför med att sätta ut dem i landet direkt, det är att vill jag nu ha 11 sträckmeter med bönor så får jag dem med 10-12 cm mellanrum när jag kommer med mina plantor som är förrullade, pang, ner med dem i marken. Om jag så kan jag få påhälsning av duvor och lite annat sånt att plocka bort. Kanske inte alla fröna grodde, för grobarheten står ju på påsen och den kan variera. Så då är det mer för att jag vill veta att jag har det antalet plantor som jag behöver för att sätta ut på den ytan som jag har tänkt. Så där kan jag förodla av det skälet. Och sen är det så att det allra, allra mesta som jag kan så direkt gör jag det. Så att självklart morötter och palsternackar och allt sånt. Så jag ju direkt.
Vi pratar mycket persilja, vi pratar lite sallad och sånt. Är det även att förkultivera lite av blommorna som ska ut i trädgården?
Det kan man absolut göra. Det är samma sak där, att det finns en hel del, om du tänker på sommarblommor, som man kan direkt så. Jag tänkte prata lite om det på mina 4 kvadrat i slutet på programmet. Så att jag återkommer, du får hålla ut till dess.
Lök, tänker jag lite grann. Alltså, det är något jag har varit lite nyfiken på, velat prova på att odla. Liksom.
Lök hade jag till exempel inte sått då. Nej. Utan då köper jag ju hellre sett lök.
Placera ut.
Ja, för då liksom har jag det antalet lökar jag behöver och det tar ganska lång tid. Så där är jag lite lat, men även lite praktiskt.
När pelar du i löken, alltså, som du pratar, alltså, sett löken då?
Ja, det är lite längre fram när det blir varmare i jorden. Än så länge har jag inte puttat ner någonting. Så att det får du vänta lite med. Och purjolök då, alltså, det skulle du ju mycket väl kunna ta den här lådan, lilla tråget, och bredså purjolök. För att när de kommer upp så blir det ju bara som ett strå. Det blir inte så fort trängsel. Där hade jag till exempel bara kanske blandat såjord med vanlig jord, för de ska stå där ett tag
lite
och växa.
Ska inte de stå lite sandiga, har jag fått för mig, liksom, med purjon?
När de väl kommer i jorden så trivs de ju alldeles utmärkt i många jordar, så att de är inte speciellt
kräsna. De är inte nödbädda, liksom.
Nej, det tycker jag inte. Utan bred så dem, och om du vill förkultivera dem då. Och sen så är det samma sak, att då kan du slå av jorden innan du planterar dina purjolöksplantor, så kan du bara klippa av dem så att de är bara 4-5 centimeter höga. De liksom bildar en purjo i alla fall så småningom. Så lök, där är jag lite lat.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Och man sitter och grunnar lite grann också på det, för att ofta är det så att man får lite feeling och man kanske inte har suttit och varit så duktig som du har varit och suttit och kikat redan i julhelgen på frökatalogen. Och man ska ut där, så läser man på sig, jaha, det här har jag missat. Alltså, ska helst planteras vid den och den tiden och förkultiveras.
Ja. En hel del frö mår ju som bäst i vissa temperaturer och så. Så att är man för sent ute så kan det, dels kan det vara för att det tar lång tid att förkultivera någonting. Det är nästan inte lönt, för då hinner du inte få ut i trädgården innan sommaren är slut. Så att missar du nu så finns det ju väldigt mycket hos oss att köpa. Alltså som är småplantor som är kanske, till exempel det här med purjon då, som är odlat i lite tråg. Så man kan putta ut de här små plantorna då, och kål och persilja och dill och vad du vill.
Så det finns lite hjälp att få dem.
Ja, om man vill köpa sig den hjälpen.
Om man tänker sig också på de här påsarna, så det står ju massor med fantastiska instruktioner. Du pratar också om grobarheten. Finns det olika kvalisort på fröer? Så jag gissar på att det finns fröer och så finns det fröer.
Ja, det finns ju till exempel fröer som, om man vet lite mer, som varar. Mm. Alltså som man kan behålla under många år, och vissa kan man lägga i frysen och så. Men det är kanske lite överkurs, utan det du tänker på, det är ju om man får olika kvalitet. Och det skulle jag väl inte säga direkt, utan om man tittar på grobarheten så är det ju lite sanning med modifikation. Mm. För då har man ju liksom hällt ut de här fröna och sett hur många i konstgjord miljö som gror. Det är ju inte kanske alltid riktigt lika i trädgården, så där kanske man inte får, eller så får man ännu bättre grobarhet av någon anledning. Mm.
För vet du, pratar om här när vi pratar om andra så här växter och plantor man köper också, e-märkningen.
Mm. Det finns viss märkning på frö. Det finns till exempel kravodlat frö. Och det har vi ju ett sortiment av. Det är inte lika brett som allt annat, men det finns det ju. Och det
för de som är lite medvetna, tänker jag så.
Ja, absolut.
Sätt potatis, sätt lök och sätt potatis. Du pratade om potatis här förra avsnittet.
Ja.
Jordärtskocka, tänker jag. Finns det jordärtskocka i sätt potatisformat eller...?
Ja, alltså vi har inte det, utan istället gör vi så här att nu så är det någon som har satt en jordärtskocka i en kruka, och så köper du den som planta. Mm. För ofta så sätter man ju inte kanske lika mycket jordärtskockor som man kanske sätter potatis, eller så gör man det. Men jordärtskockan, om den blir kvar i jorden sen, så kan du få väldigt mycket jordärtskocka. Mm. Som du kan börja tycka, om du har satt den i grönsakslandet, att nu har du för mycket jordärtskocka och ännu mer blir det. Mm. Ja, så där ska man veta att den här ytan, den får jag gräva om ordentligt och gräva upp alla jordärtskockorna och så. Men vi har inte alltså typ utsäde som sättpotatis, utan som planta då lite längre fram. Sättpotatis är det för övrigt väldigt hög tid att handla. Det är inte dags att sätta dem, men man kan liksom förgro dem. Ja,
och det brukar du förgro dem också?
Ja, jag har lagt på förgrovning för 2 veckor sedan. Jag har ett garage där jag lägger dem. Ja, och de har börjat liksom att tuta ut små groddar.
Finns det några spännande sorter just nu? Och sen någon som, om man ska vara lite busig med potatisodlandet?
Det finns jättemånga roliga. De som har lite avvikande färger och så är ju skojiga.
Blå Kongo har ju funnits alla år.
Ja,
liksom.
Det finns andra blåa. Men det roliga med, tycker jag, vårt utbud, det är att man kan prova. För då finns det alltså potatisportioner, alltså kanske bara 3 potatisar. Och så kan du prova det. Och så. Men då ska du ju också vara tidigt ute. Mm. De som kommer när man börjar tänka, nu ska jag inte ha potatis till midsommar, tänker man då 2 veckor före midsommar. Då finns det liksom ingen sätt potatis att få tag i, utan det är nu några veckor. Så att, på det. Och då hittar du också många roliga sorter. Sen kan man ju ha andra idéer kring vad man ska odla för någonting. Jag brukar försöka odla någon ny varje säsong, eller har jag tänkt mig.
Hur står det till, Annika? Hur står det till?
Ja, vad tycker du? Jag har fått lite färg på kinderna, för jag är ju mycket ute. Ja. Så att jag mår ganska bra.
Det framstår allt som ett gipspaket när jag sitter in till dig liksom här.
Ja. Återigen så ska vi ta oss an ett litet problem.
Vad har du för problem idag?
Ja, vi har nu klibb, alltså när du kommer in i ditt växthus eller du har en kruka på ett bord någonstans som du inte har tittat på länge eller i fönsterkarmen. Nu är det där lite klistrigt. Ser ut som att du har tappat lite sockerlösning.
Blålös.
Skulle det kunna vara så här tidigt är det ganska vanligt att man upptäcker sköldlös. Ett riktigt gissel. Men man behöver inte gråta blod över det. För upptäcker du det så här tidigt så kan du skrapa bort. Då finns det inte så många. Utan med nageln eller något annat. Om du nu tycker det är läskigt att skrapa med nageln. För att de här sköldlösen ser ju inte ut som andra löss. Utan de sitter som lite gråbruna ansvällningar skulle man kanske kunna kalla det. På antingen på bladen eller på stammar eller så oliver och vindruvor och annat kan få det. Och det är, gå ut och leta nu om du hittar någonting som ser skumt.
Men om man vill vara lite mer potent och inte vill skrapa med vare sig fingrar eller någon. Finns det ingen som man kan bara så duscha dem med och sen säga att här har ni era jäklar.
Ja, så tänker du ju ofta. Jag
är väldigt praktiskt lagd som du hör.
Jag tänker att du ska lära dig, tycker jag, vad jobbig jag är, att tänk förebyggande istället.
Ja.
För det finns inte så mycket numera som du kan spruta med. Och även om det fanns så skulle du kunna vänja dig vid att tänka förebyggande. Och det är det jag vill att du ska göra nu. Så gå ut och titta nu och tänk inte att när du har 8000 sköldlös för att du har skitit i det så ska du börja pumpa på något gift som du hittar då. För du hittar inte så mycket gift.
Jag sa inte gift men jag tänkte pumpa på någonting.
Ja, men då är det ju gift.
Jaha, jo.
Ja. Så att det finns... Sitter man riktigt illa i det och har liksom det mest fantastiska som man måste bevara till eftervärlden och så finns det ju en del man kan använda, men det är inte lika mycket gift som det var förr, utan det tar
var det bättre förr?
Nej, det var sämre förr, tycker jag. Det tycker många. Tänk på de kommande generationerna som ska leva på den här jorden. De behöver sina små flygar och allt möjligt.
Förvisso.
Mm. Så att inne med växter, fler som går ut och tittar när de borstar tänderna och så.
Men då har du försökt säga det att Hasse, du måste ha lite skit under naglarna för att det ska bli av.
Ja. Det är egentligen väldigt klädsamt, tycker jag. Jag tittar ofta på folks händer.
Lite sorgkanter så, eller?
Ja, så tänker jag, där är en som är trädgårdsintresserad. Då har man ofta lite sådana självsprickor. Så.
Ja,
lite
men brukar det så här. Ja, men vad fint. Ja, så kan jag också säga att om ni så här försöker hitta något sådant här hemligt tecken så ska ni titta på folks fingrar.
Ja.
Så att lite granna sköldlösen, vanligt problem vid denna tiden på året, eller?
Man upptäcker nu för att man inte har tittat. Jag upptäcker ju kanske det tidigare än många andra, det är det jag försöker säga. Att om du går och kollar lite på dina växter som du har haft under förvaring i vinter till exempel, oliver och sånt som du nu har satt in. Om du går ut och kollar några gånger så kan du lära dig att se de här sköldlösen mycket tidigare och då blir de inget problem.
Nej.
Det är mycket värre om du tar din planta nu från vinter förvaring så kanske du kortar in lite grenar, du lägger inte märke till att den har sköldlös. Och sen så kommer det liksom bara klibb. Vad händer här?
Men du pratar förebyggande. Det är en sak att stå där liksom och upptäcka att de väl är där på plats, men finns det något man verkligen kan göra innan de ens är ett faktum för att de inte ska dyka upp överhuvudtaget?
Nej, de dyker upp. Ja. Alltså det gör de ju hos mig också. Jag har ju, varje år har jag någon planta som den har fått sköldlös. Jag har inte så bra med inomhusväxter, men jag har en del orkidéer. Och där dyker det upp med jämna mellanrum över vintern. Och sen så har jag haft det på någon lagerplanta som jag har vinterförvarat. Och det är samma sak där. Jag är ute i så god tid jag kan. Jag tittar med jämna mellanrum och då upptäcker jag dem. Och då blir de inget problem.
Visste du att...
Jag tänkte prata några ord om rotogräs. Visst är det kul?
Ja, det låter ju annorlunda med ett annat.
Ja, annorlunda.
Förklara.
Jag har hittat en given sida att gå in och titta på. ogräsrådgivaren. För du kan inte ana hur många gånger jag står med en kund framför mig som i en liten plastpåse har plockat upp någonting ur sin gräsmatta eller flera saker, och så säger de, vad är detta? Och så står jag och tittar på det och säger, jag har absolut ingen aning.
Det är luk,
aning.
Säger du då?
Ja, luk. Ja. Är det så man säger? Ja. Det är luk. Ja. Ja. Ja, det är ett ogräs. För egentligen spelar det oftast väldigt liten roll vad det är för ett ogräs. Mm. För det handlar återigen, det finns inget gift som du kan ta till det här ogräset som nu heter Bertil och spruta på Bertil och bara döda Bertil. Mm. Utan,
ja, lite svinn får man ju räkna, va? Som jag brukar säga.
Utan tänk så här nu då. Vad gör vi nu? Nu pratar jag om rot och gräs. När jag var inne och tittade på det här, så finns det någonting som heter kompensationspunkten. Det är den som är intressant. För har du rot och gräs och vill bekämpa det effektivt, och det vill de flesta, så är det så att då går man in och tittar på den här rådgivningssidan. Mm. Och då kan man kanske lära sig förstå då att bäst är det till exempel att gå ut och bekämpa maskrosor när de är i knoppstadiet. Mm. Alltså när det börjar komma lite blommor som är i knopp. Kvickrot är också en sån pain in the, får man inte säga, i radion. Kvickrot. 3-4 välutvecklade blad.
Om vi bara så här lite, bromsa lite. Per definition, ett rotogräs, det är alltså som, alltså ett ogräs som verkligen
du frågar.
Slår ner sig. Ja. Som du säger maskros, du såg det väldigt tydligt hur man lukar upp maskrosor. Ja.
Alltså man kan säga, om det är svårt att förstå, så är det så att rotogräs, de är perenner, alltså de kommer tillbaka. De är eviga i princip. Ja, och de vill man ju bli av med. Sen finns det ju massor med ogräs som dröser runt med frö. Precis som en zinnia eller en ringblomma är ettårig, så är det samma sak med de här ogräsen. Så att de ogräsen jag pratar om just nu, det är de som finns där, och som kirskål är också ett rotogräs. Tistlar finns det många som är. Och det är de jag tänker på. Så att in på den här sidan. Känner man inte igen dem, så finns det bilder och fint också. Men kirskål är det många som känner igen.
Det är de som jobbar inom restaurangnäringen. Alltså kirskålen har ju liksom blivit en liten bestseller som...
Ja, fast jag tror så här. Att om alla plockade sin kirskål och skulle sälja den, då hade det blivit, vad heter det, när liksom priset funkar.
Ja, jo, men...
Så att man nästan får betala för att bli av med saker. Så mycket kirskål finns det ju. Men om man nu skulle vilja äta, så går det ju alldeles utmärkt. Jag har sallad på det. Så varför inte? Ta dem då när det är 5-10 stycken blad. Då har det sin kompensationspunkt. Och det själva det begreppet står för att nu har det här rotogräset skjutit upp de här bladen för att få upp fabriken i ljuset och kunna liksom producera mer energi för att lagras så småningom i roten.
Och då klipper du till direkt där, smack. Ja.
Då är vi där.
Titta, nu lyste det till liksom. Jag såg The Terminator här. Helvete, alltså vad ogräs i din trädgård. Shit alltså.
Och jag har massor med ogräs, men vissa vill jag inte ha på vissa ställen, och då är jag där och hugger av och så. För då, det du gör då, då har ju den här växten som mest energi, kan man säga, det är den delen du hugger av. Nu svälter ju roten, så precis som du är där när den här kompensationspunkten är nådd. När det är max mycket mat där uppe och väldigt lite där nere eller energi.
Men du rycker inte upp dem med roten, utan du bara choppar av
dem? Nej, då har jag en spade till maskrosor. Ja. Och tistlar av olika slag har jag en sån här som jag tar med foten. Ja. Och så en klo som grabbar om, och då får jag med mig ungefär en 4-5 centimeter.
Okej. Okay.
När tistlarna är liksom igång då.
Så och vi har då, lärt oss om
sen räcker det för vissa saker. Alltså jag mattar ut dem, men jag gör det vid rätt tidpunkt. Mm. Effektivt.
Så vi har lärt oss om kompensationspunkten, heter det, och hur vi tar hand om rotogräset. Mm. Men på 4 kvadratmeter så har vi förhoppningsvis annat än ogräs. Ja. Varje vecka så ska vi försöka hitta vad man kan hitta. Det är ingen maracas eller en...
Det är frö.
Det är frön.
Ja. Jag tänkte så här, på de 4 kvadratmeterna den här veckan så sår vi nu.
Ja.
Sommarblommor som du kan ha som snittblommor.
Ja.
Så nu har vi en yta som är fri från ogräs.
Ja.
Och då kan den ju, alltså den ska ligga i solen, det ska vara en bra jord, luckor och omgrävd och utkrattad och så. Och sen så kan du ju antingen göra det här lilla snittblomslandet, för land brukar du kalla det, snittblomslandet, antingen 4 meter brett och 1 meter djupt, eller hur du vill. Så jag uttalar mig inte om liksom exakt hur det ska se ut, men låt oss säga nu att du har det. Som att du får plats med korta rader eller långa rader, och hur mycket vill du nu ha i dem. Men varför jag satt och skakar med de här fröpåsarna nu, då är det så att då kan du direkt så en massa såna här sommarblommor. Nu har du rensat bort ogräset, dratt upp lite fåror, och då får du plats med ganska många såna här. Och då kan du ju komponera det som du vill, om du nu älskar orange, gul, rött eller så. Alltså här är färdiga kompositioner från Nelson Garden frö där du kan välja rosa till exempel.
Och du bara breddsår dem, bara strösslar ut dem.
Då är de mixade. Ja, om jag skulle göra det här, då väljer jag hellre enstaka, för då får jag dem till att liksom, de som står i den raddan, de växer likadant och breder ut sig lika mycket. Då kan jag ta lite mer hänsyn i mina radavstånd.
Just
så att om jag har någonting, nu vill jag odla en solros, säger vi, på ett kort skaft som liksom välter ut med blommorna. Ja, då behöver den kanske ett visst avstånd och så. Det är väldigt roligt och väldigt uppskattat om man kommer med sina egna små buketter när man går bort.
Såklart.
Så när du nu ska imponera på dina vänner så är det absolut detta du ska göra för att få till en liten snittblomsrabatt.
Hur mycket mellan, om du nu drar ut ett gäng med rader, alltså, det estetiska, hur hade du sått dem i den här? Ponerat en,
om jag hade haft en 4 meter och så 1 meter djup, alltså då skulle jag kanske få plats med någonstans 10-15 rader.
Hade du lagt dem bara rakt parallellt eller lagt dem på diagonalen? Så
nej,
här att man,
jag hade lagt dem spikrakt. Alltså när jag sår, du kan inte tro det eftersom jag har sån röra på vissa delar av min trädgård. Men när jag sår och när jag sätter saker, då är jag så gammal och så traditionell så att det är ett snöre. Från en pinne till en annan pinne och så hamnar fröna precis under, eller så gott det går, under det här snöret.
Men du kan ju dra dem längs diagonalen också.
Mm, ja, det kan självklart kan du göra det. Om du nu vill det så kan du det. Men fördelen med att så någonting i en radda, det är att det som kommer upp där ska ju se likadant ut. Det kan vara lite svårt om man tar de här mixerna, för då vet man ju inte riktigt, är detta den sommarblomman jag vill ha av de här 83 olika sakerna som finns här? För sannolikt är det bara 15 som kom från fröpåsen och de andra kommer från flygande inifrån och kanske ogräs.
Generellt av sommarblommor, hur djupt och hur brett mellan raderna ungefär?
En 30 centimeter mellan raderna och sen så ganska så ytligt. Det är ofta små frö. Så att om du med en kratta eller någonting bara drar, alltså med skaftet, drar så tjuff, så är i med fröet där.
Och sen petar ner kanten.
Antingen så liksom bara drar du över lite jord. En fördel kan vara att det faktiskt tar till exempel såjord eller någon jord som har en annorlunda färg än din egen jord. För då har du din linje där, för snörerna behöver ju inte sitta kvar. Men när det börjar komma upp så vet du att det som kommer på den här lite olikfärgade linjen, det är det jag faktiskt sådde till stora delar.
Så har vi någonting att se fram emot här på sommarkanten. Vi har ju redan kommit en bra bit, vi har jordförbättrat, vi har förkultiverat. Nästa gång, vad gör vi då?
Vi kastar oss över lite pallkragar. Alltså ja, det har vi gjort.
Ja,
det har vi gjort någon gång innan. Pratat lite pallkragsodling. Och det är ju faktiskt jättepoppis. Av dem jag åker ut till, av alla möjliga familjer, så har nästan alla en pallkrage och odlar i. Så att jag tänkte att vi skulle försöka få till en nyttoodling i pallkrage av mestadels sånt som går att flytta runt och ändra på och så lite. Ja, vi får väl se vad det blir.
Spännande blir det. Och du som har frågor kring pallkraga, jordkultivering eller alltså, allting, det finns inga dumma frågor.
Som bara har med trädgård att göra.
Precis.
Ja, tack.
Ja. Nej, det kan vara spännande att svara på andra frågor också.
Tycker så
här,
du?
Ska jag ta det här vaccinet? Ja, du. Ring mig sen.
Vet du vad? Ja. Vi blir coronafria ja. Hela året. Vi ska kommer vi inte säga det ordet, för nej. Då blir vi bara trötta.
Jag säger istället som jag har skitpandemi, kan man säga. Så. Ja, hörni, fortsätt att höra av er som sagt via Instagram eller Facebook. Så ses vi i en trädgårdsland nära dig.
Trädgårdssnack.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.